إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom kitab al-Qawl al-Mufid av al-Imam Sheikh al-Wasabi rahimahullah ta'ala Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi al-Yemeni rahimahullah rahmatan wasi'. Och vi talade i förra lektionen om al-Ihsan. Och vi kommer idag börja tala om al-Tawhid. Och sedan inshallah i kommande lektioner börja tala om vad som negerar al-Tawhid, yani al-Shirk. Och tawhid är det viktigaste som finns. Det finns ingenting viktigare än tawhid. Om du får frågan, vad är viktigast av allt? Så finns det inget annat svar än ett tawhid. Att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket är en synonym på ett tawhid. Meningen med livet är att dyrka Allah azza wa jalla. Och allting i islam går tillbaka till ett tawhid. Allting kretsar kring ett tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss på grund av ett tawhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Och alla andra regler och bestämmelser som att be, att fasta, betala zakat. Allting går i slutändan tillbaka till ett tawhid. För tawhid är att dyrka Allah. Och att dyrka Allah är att lyda Allah, att göra det han har påbjudit och hållit sig borta från det han har förbjudit. Så allting i slutändan går tillbaka till ett tawhid. Och därför som vi kommer att nämna så är Al-Quran från början till slut tawhid, som Ibn Qayyim nämner. Hela Koranen från början till slut handlar om ett tawhid. Det finns ingen aya i Koranen som inte handlar om ett tawhid. Och frågan om ett tawhid är ständigt viktigt. Någon kanske säger, okej, tawhid, vi ska ändå styrka Allah, vi ska inte göra kyrk. Vi vet, vi har förstått oss på detta. Ska vi inte prata om någonting annat? Eller varför är det så viktigt att prata om tawhid om man har större problem? Har ni hört det? Om man har större problem. Taib, om man har stora problem. Men det finns inget större problem än att ha brister och defekt i sin tawhid. Och kanske ummans tillstånd är på grund av våra brister i våra tawhid. Och det är det. Det är svaret. Och varför ska vi prata om ett tawhid? Jo, för att tawhid var profeternas kall från början till slut. Alla profeter från början till slut började sitt kall till ett tawhid och avslutade sitt kall med tawhid. Det var det viktigaste och den mäktigaste gemensamma nämnaren hos alla profeter. Det var just det här kallet. Därför finner vi i Koranen att den ena efter den andra säger: "Ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru." Mitt folk, dyrka Allah. Ni har ingen annan gud förutom honom. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Vi har skickat ett sändebud till varje samfund. Med vad? أَنْ اِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Med påbudet att endast styrka Allah och att hålla sig borta från ett tagut. Det här var det som Allah Azza wa Jalla nämner, att han skickade alla profeter med. Så hur kan man komma och säga att det inte är viktigt? Och alla dessa samfund som tidigare profeter skickades till, de hade också sina sociala problem. De hade också grova synder bland folket. Men vi finner att profeterna trots detta alltid betonade och belyste tawhid mer än allting annat. För utan tawhid så spelar det ingen roll om du slutar att göra andra synder. Du kommer ändå inte komma in i paradiset. Men med tawhid kommer du att komma in i paradiset. Och därför som våra ulema säger, subhanallah, från tawhids dygder är att lite tawhid i hjärtat gör att du kommer räddas från helvetet och få gå in i paradiset. Och mycket tawhid, alltså, det gör att du är garanterad paradiset. Så wallahi, tawhid är det viktigaste som finns. Och om du finner en människa, säga att tawhid är inte viktigt. Eller tawhid finns inte ens i islam. Det är bid'a att prata om tawhid, som vissa säger. Vet du att den här personen inte har någon som helst förståelse om islam? Han har inte förstått islam. Han har inte förstått la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Han har inte förstått Koranen, dess budskap från början till slut. Och den som förringar, yani talar nedlåtande om ett tawhid, som att det inte vore någonting viktigt. Fråga denna person om det inte föregår kyrk hos muslimerna i de muslimska länderna. Finns det inte saker som folk gör som negerar tawhid, som är helt stick i stäv med det som profeten Muhammad alaihissalam kommer, med det som alla profeter kommer, med det som Koranen kallar till? Finner vi inte i den muslimska världen folk som dyrkar gravar vid sidan av Allah? Finns det inte? I tusentals monument byggda över gravar, ditt folk vallfärdar hajj till kubur, kubur och salihin, rättfärdiga gravar. Och inte bara för att besöka dem, utan för att sedan be dessa människor att göra dua för dem, eller göra tawaf runt graven, eller önska sig saker, eller söka shifa, botemedel och liknande saker från dessa så kallade heliga människor. Och wallahi, om de vore heliga så skulle de aldrig acceptera en sådan gärning. Finns det inte i den muslimska världen folk som vänder sig till trollkarlar och söker hjälp i magi, kärlek, söker att splittra mellan folk, söker att lösa sina problem med hjälp av magiker? Är inte det här kyrk? Wallahi, det är kyrk att söka hjälp från en shayatin. Finner vi inte folk som vänder sig till spåmän, eller kahana, för att de ska spå och sia in i framtiden, läsa i handen, läsa i kaffekoppar, läsa i kort och så vidare? Och det är kyrk. Finner vi inte folk som tror på horoskop, stjärntecken? Det är också kyrk. Finns det inte folk som tror på skrock, att nummer 13 är otur, svarta katten, trasiga spegeln och liknande saker? Det finns också. Och det är också kyrk. Finns det inte folk som svär vid andra än Allah? Det är också en form av kyrk. Finns det inte folk som tror på att amuletter kan gynna och skydda från ondska, det blåa ögat och liknande saker? Och alla de här sakerna har vi sett. Vi behöver inte åka till andra sidan jorden för att se dem. De finns här, eller hur? I våran närvaro. Så ser vi dessa saker. Så att tala om dessa saker är jätteviktigt. Att vi lär oss, vi korrigerar våran aqida, och vi sedan kallar folket till tawhid. För wallahi, det finns ingenting bättre än att kalla folket till Allah. Och kalla folket till Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns ingen menzila i denna dunja som har en högre och bättre nivå än att göra da'wa till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla har sagt i Koranen: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ. Vem är bättre än den som kallar till Allah? Och det här kallas på arabiska för al-istifham al-inkari. Yani Allah säger här: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Yani det finns ingen bättre. Allah negerar. Det finns ingen bättre. Påstå, yani kom, säg mig vem som är bättre än den som kallar till Allah. Wallah, det finns ingen bättre. Och den som kallar till Allah, han gör profeternas jobb. Kul hadihi sabili ud'u ila Allah. Säg, detta är min väg, jag kallar till Allah. Ana wa man ittaba'ani, jag och de som följer mig. Och subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Och upphöjdar Allah, och jag är inte från al-mushrikin. Så säg, ja Muhammed, till folket: detta är min väg. Jag kallar till Allah, till tawhid, jag och de som följer mig. Så det är från de troendes egenskaper att vara en kallare till ett tawhid. Och en person ska inte heller misströsta och tänka att det är så otroligt mycket mukhalafat. Yani shirk och kufr och bid'a. Alltså, jag släpper allting. Jag ger upp hoppet. Det är också fel att tänka så. Jag får inget gehör. Utan istället, som ulema säger, borde detta vara en morot till att göra ännu mer da'wa. När du ser att folk har halkat och folk är vilse och folk är okunniga, se då det som en möjlighet att göra ännu mer da'wa och få ännu mer belöning och vara från de bästa av människor. Hänger med? Ett annat argument. Låt oss säga nu att man bemästrar tawhid. Man kallar till tawhid. Vi gör inte kyrk. Vad är då nyttan av att prata om ett tawhid? Om någonting som vi redan kan. Jo, att förankra sina kunskaper. Ithbat al-ma'lumat. Att ständigt repetera. Profeten alaihissalam gjorde något som heter bay'a. Lojalitetsed med sahaba. Sahaba som var muwahidun. Folk av tawhid som inte gjorde någon kyrk. De hade förstått sig på ett tawhid. Men trots detta så finner ni i många hadither att när han gör bay'a, vad är det han säger till folket? De säger vi gjorde bay'a till profeten alaihissalam att inte sätta någonting vid Allahs sida. Alla nushrik billahi shay'a. Första saken de gör bay'a på, trots att de redan är muwahidun, är att inte göra shirk. Och sen att be och så vidare. Kommer resterande saker från islam. Och det här är ett bevis på att till och med folket av tawhid så ska man ständigt prata om tawhid. Och profeten alaihissalam, från det att han sändes i Mekka och han gick runt i Mekka och sa ja qawm qulu la ilaha illallah tuflihu. Mitt folk säger la ilaha illallah så kommer ni få framgång. Från den tiden tills det att han dog efter 23 år kallade han till tawhid dag och natt. Till och med in i det sista så säger han till sahaba la'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara. De tog sina profeters gravar till monument av dyrkan. Ta inte min grav till en plats av dyrkan. Han varnade för det som de gjorde. Han varnade för kyrk. In i det sista. Så allt det här tyder på att kallet till tawhid är någonting som man ständigt ska vara upptagen med. Och ju mer man kallar till tawhid och ju mer starkare tawhid man har, ju bättre muslim kommer man att bli. Och många muslimers svaga tillstånd beror också på att de är svaga i sin tawhid. Varför? För en person som har ett tawhid eller iman förankras i sitt hjärta kommer att ha en mycket starkare kärlek till Allah. En mycket starkare kunskap om Allah. Och den som känner Allah kommer att älska honom, kommer att längta efter honom, kommer att frukta honom. Är det inte så? Kommer att veta att Allah azza wa jalla är den som yudabbiru kulli shay, biyadihi malakutu samawati wal ard. Han har allting i sina händer. Så jag ska inte förlita mig på någon annan. Jag ska inte frukta någon annan. Allah är den enda som jag behöver frukta. Allah är den jag ska förlita mig på. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Och det är inte bara ord, utan han har det i sin handling. Han blir en starkare muslim. Han älskar Allah och kärleken till Allah är så stark att den övervinner kärleken till synder. Och det får honom att hata det som Allah hatar. Allah hatar synder. Så han kommer längre bort från synder. Han kommer närmare till Allah i lydnad. Och allt det här är från frukten av att ha en stark tawhid i sitt hjärta. Svag tawhid, svag aqida gör att man kanske blir en person som kommer längre bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och drunknar i synder. Man är likgiltig. Så att varna för kyrk och kalla för tawhid är något som är viktigt. Och något som man ständigt ska göra. Och något som utmärker att ta'ifatul mansura, den segerrika gruppen som profeten alaihissalam nämnde, kommer att finnas kvar till strax innan domedagen. Och också vad som utmärker al-firkatu najia, den räddade gruppen. Och det är samma grupp. Den segerrika gruppen, den räddade gruppen, al-ghuraba, främlingarna, de är en och samma. Det är folket av al-haq, ahlu sunna wal jama'a, som kommer att hålla fast vid den rätta islam till strax innan domedagen. Det här är deras egenskap, att de är på det som profeten alaihissalam och sahaba var på. Och det var ett tawhid. Det var att ha korrekt aqida, korrekt iman. Och att lägga vikt och betona dessa frågor. Naam. Och vi tänkte då kortfattat gå igenom vad författaren nämner om ett tawhid. Och inshallah senare, som vi sa, kommer vi i kommande lektioner att tala om vad som negerar tawhid. Yani shirk. För som man säger på arabiska, vad vi diddiha yatabayyanul ashya. Att med dess motsats så förstår man sig på saker och ting. med sakers motsats förstår man sig på saker och ting. Utan att veta vad motsatsen är så kommer man inte förstå sig på något. Om vi alltid skulle vara friska till exempel. Ingen på jorden skulle vara sjuk. Och någon säger till dig, ja, hamdulillah att vi inte är sjuka. Skulle du då kunna ha någonting att jämföra med? Du skulle säga, vad är det för någonting? Eller hur? Om det bara skulle vara dag, skulle du då veta vad natt är? Och så vidare. Om du bara skulle vara rik, skulle du inte veta vad fattigdom är. Så med sakers motsats förstår man sig på dess sanna natur. Så det räcker inte med att säga, bara, men nu studerar vi tawhid, de tre kategorierna av tawhid och sen kallas vi färdiga. Utan man måste förstå sig på de här mindre detaljerna också. Det här med amuletter, det här med tro på spåmän, stjärnor, trollkarlar. Alla de här sakerna behöver man gå in på i detalj. Så att allt det här är extremt viktigt att känna till. Tayyib. Första kapitlet som al-muallif författaren säger är ta'rif al-tawhid. Definitionen av ett tawhid. Definitionen av ett tawhid. Vad betyder ordet tawhid? Det betyder, eller det kommer från ordet wahada yuwahidu. Ay ja'ala ash-shay wahida. Att särskilja någonting. Att göra någonting till ett. Att göra någonting till ett. Särskilja någonting. Och göra det till ett. Det är det som ordet kommer ifrån. Okej? Och i den islamiska benämningen så är tawhid att särskilja Allah i hans rububiyya, hans uluhiyya och hans asma'i wa sifat. Att särskilja Allah i dyrkan i hans uluhiyya, att särskilja Allah i sin tro, rububiyya, och att särskilja Allah azza wa jall med hans vackra namn och egenskaper. De tre kategorierna av ett tawhid. Eller vissa ulema förkortar och säger ifradullahi bil ibadah, att särskilja Allah i dyrkan. Men det omfattar alla dessa kategorier som vi inshallah kommer att gå igenom idag. Och var inte rädda. Vi kommer att repetera. Vi kommer att repetera jättemycket. Författaren nämner flera citat som ständigt tar upp samma sak. Så inshallah det kommer att sitta. Han säger också sen författaren i'lam. Akhil muslim, känn till min muslimska broder. Må Allah ge mig och er framgång. Att människan inte kan vara från ahlu tawhid al-khalis, den uppriktiga tawhid, tills han särskiljer Allah i alla dessa tre kategorier. Eller han särskiljer Allah i dyrkan. Ja. Och det här är viktigt. För vi kommer att nämna de tre kategorierna av ett tawhid. Och att de alla är sammanlänkade. Det räcker inte med att tro på en eller två, utan man måste bekräfta alla tre kategorier. Och den som förnekar en av dessa kategorier har inte fullbordat sin tawhid och är en person som är motsägelsefull. Bland de verser som Sheikhen nämner här är, och ni behöver inte skriva, utan det här är något som är, finns överallt i hela Koranen. De första verserna från surat Hud, Alla ta'budu illa Allah. Yani, sändebuden kom och sa, eller uppmanade folket att endast dyrka Allah. Där finner vi att särskilja Allah i dyrkan, eller hur? Alla ta'budu illa Allah. Att endast dyrka Allah. Där finner vi innebörden av att wahada yuwahidu. Att särskilja Allah i dyrkan. Ja. Han nämner liknande verser. Och sen säger han också här att en person kan inte heller, eller en person är inte en sann följare till sändebudet och inte uppriktig om han inte sen också särskiljer sändebudet i att endast följa honom. Och på samma sätt som vi endast styrkar Allah så följer vi endast hans sändebud alaihi salatu wassalam. Och det här kommer författaren att fördjupa sig i. Det som han kallar för tawhid al-mutaba'a. Att särskilja sändebudet i att endast följa honom. Och han nämner Allah azza wa jalls uttalande, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Säg, om ni verkligen älskar Allah, följ då mig. yani Muhammed, då kommer Allah att älska er. Och vi kommer tillbaka till de verserna som senare då bevisar detta. Så ordet tawhid kortfattat betyder då att särskilja, att göra någonting till ett. Är alla med? Hojta till om ni inte förstår. Särskilja, att göra någonting till ett. Nästa kapitel, adillatu tawhid, beviset på ett tawhid. Han nämner där Allah azza wa jalls uttalande, surat al-ikhlas, kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuan ahad. Kul huwa Allahu ahad. Allah är en, Allah är unik, till slutet på suran. Han nämner också Allah azza wa jalls uttalande, وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Att om du, ja Muhammed, alayhi salatu wassalam, ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, om du, ja Muhammed, nämner yani Allah ensam, att Allah ensam har rätt att dyrkas, att han är den enda sanna guden, فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, i Koranen, وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, så vänder de sig bort i avsky. Yani dessa mushrikin vänder sig bort i hat. De tål inte att höra att Allah är en. Här finner du återigen ordet wahda. Yani att Allah azza wa jall är en och den enda som förtjänar att dyrkas. Och han nämner sen en liknande vers. Två liknande verser. Och vi förkortar lite för det blir alldeles för långt. Men det är exakt samma budskap. Ett annat bevis som författaren nämner är hadith ibn Abbas som finns i Bukhari Muslim, där profeten alayhi salatu wassalam skickar Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu till el-Yemen för att kalla folket till el-Islam. Och han sa, du kommer att komma till ett folk som är från ahlul kitab. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهُ. Så låt det första som du kallar dem till vara att särskilja Allah. Ja, och i andra hadithen, ila shahadatu an la ilaha illallah. Men här nämnde han, det första som du ska kalla dem till är ila an yuwahhidullah, att särskilja Allah i sin tro och sin dyrkan. Här finner vi då också ett bevis på termen tawhid, att särskilja. Han nämner också hadithen från Tariq ibn Ushaym radiyallahu anhu som sa att jag hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga, man wahhad Allah, den som särskiljer Allah, wa kafara bima yu'badu min dunih, och tar avstånd från det som dyrkas vid sidan av honom, kommer att yani skyddas, eller hans blod och hans egendom är helig och hans räkenskap är hos Allah subhanahu wa ta'ala, berättade om muslim. Men här nämns det då men wahhad Allah, den som särskiljer Allah. Hurima maluhu wa damuhu, yani hans blod, hans egendom blir helig, wa hisabuhu ala Allah azza wa jall, och hans räkenskap inne vad han har i hjärtat i slutändan är mellan honom och Allah subhanahu wa ta'ala. Om han säger erkänner tawhid utåt, alltså, då bedömer vi honom som en muslim och vad som finns i hjärtat är mellan honom och Allah. En liknande hadith från Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam säger bunya al-islamu ala khams, islam är byggt på fem, ala an yuwahhad Allah, den första, att särskilja Allah, wa iqamis salah, och att förrätta bönen, itai zaka, och som ramadan och hajjul bayt, berättade Bukhari Muslim. Och ni känner säkert till den andra riwayan på hadithen, att islam är byggt på fem, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, eller hur? Det är den vi alltid hör. Men profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam säger också här att islam är byggt på fem, den första att särskilja Allah, det andra att be. Och det här betyder också vad? Att la ilaha illallah betyder vad? An yuwahhid Allah, att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala. Det är innebörden av la ilaha illallah. Och inte som vissa säger att la ilaha illallah betyder att det finns bara en gud eller finns ingen gud förutom gud och så vidare. Det är felaktiga översättningar. Utan den sanna betydelsen är att särskilja Allah i dyrkan. Det är den rätta innebörden av la ilaha illallah. En tydligare hadith med just ordet tawhid. Här har vi wahada, det är en böjning på ordet. Men en mer tydlig hadith är hadithen som berättas från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Där han berättar att al-As ibn Wa'il svor en ed i jahiliya att slakta 100 kameler. Och att Hisham ibn al-As slaktade 50 stycken kameler. Och då frågade Umar radiyallahu anhu profeten alaihissalam om detta som de då gjorde i jahiliya. Och då så sa han amma abuk, vad beträffar din fader, falau kana aqarra bit tawhid, om han bara hade bekräftat tawhid, yani profeten alaihissalam säger här ordet falau kana aqarra bit tawhid fasamat fasumta wa tasaddaqta anhu naf'ahu dhalik. Och om du sedan då skulle ha fastat och betalat zakat åt honom, så skulle det gynna honom. Berättad av Ahmed och autentisk enligt Sheikh Albani. Så han nämnde då profeten alaihissalam att den här mannen inte fick någon nytta av denna goda gärning som han gjorde i jahiliya. Då han slaktade dessa kameler. Det gynnar honom inte. För han hade inte accepterat ett tawhid. Yani al-islam. Att dyrka Allah och att tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Tydligt eller hur? En till hadith. Det finns massor. Från Jabir radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam sa att ett folk från ahlu tawhid kommer att straffas i elden. Profeten alaihi salatu wassalam säger yu'adabu unas au nas min ahli tawhid finnar. Att ett folk från ahlu tawhid kommer att straffas i elden tills de blir fahmen. De blir som kol, sönderbrända. Sedan kommer de att få Allahs rahma. De kommer att tas ut från elden och kastas, eller de kommer att få komma in genom en av paradisets dörrar. Och då kommer folket av paradiset att skvätta eller kasta vatten på dem. Och då kommer de yani att kroppen kommer läka, de kommer förnyas. Som en ny växt kommer ut från marken, yani kommer kroppen att förnyas. Men i alla fall, hadithen finns i Tirmidhi. Och där nämner också profeten a.s. termen ahlu tawhid. Yani muslimin, de som tror på la ilaha illallah. Vissa kommer att hamna i helvetet för att de dog på stora synder som de inte gjorde tauba för. Men i alla fall, här finner vi i alla dessa bevis att termen och ordet tawhid inte är någonting främmande. Utan det är någonting som profeten a.s. själv har uttryckt. Så termen har sin grund i al-islam. Nästa kapitel, de olika kategorierna av tawhid. Han säger, sheikhen, känn till min muslimske broder, må Allah stärka oss på sanningen att tawhid delas upp i fyra kategorier. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat och tawhid al-mutaba'a. Och vi kommer att tala om de här var och en för sig själv. Och här nämner då sheikhen att tawhid är fyra kategorier. Och det som vi kanske har hört är att tawhid är tre kategorier, eller hur? Det vanligaste. Och den fjärde, tawhid al-mutaba'a, kanske är ny för många. Men som vi kommer att nämna så är det här bara en kategorisering, att man radar upp saker och ting för att förenkla för folk. Och de som säger att tawhid är tre kategorier, de säger att tawhid al-mutaba'a, yani att följa profeten Muhammad a.s. är inkluderad i tawhid al-uluhiyya. Och vissa säger att tawhid är två kategorier. Tawhid al-ilmi, tawhid al-ma'rifa. Och då inkluderar de tawhid al-rububiyya och tawhid al-asma wa sifat i en och samma kategori. För det går tillbaka till vad du tror om Allah. Och sen tawhid al-ibada. Tawhid i dyrka. Men det är bara yani, kategorisering och uppdelning för att underlätta för människorna. Och sen säger Sheikhen att alla dessa fyra kategorier finns med i surat al-Fatiha. Behöver inte gå speciellt långt för att hitta bevis på dessa kategorier, utan de finns med i surat al-Fatiha. Tawhid al-Rububiyya finner vi i Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, där finner vi Tawhid al-Rububiyya. Sen har vi Tawhid al-Uluhiyya, att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det finner vi i Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Och sen Tawhid al-Asma wa Sifat finner vi i Rabbul Alamin, Alhamdulillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin och så vidare. Så, och sedan Tawhid al-Mutaba'a, Ihdina al-Sirat al-Mustaqim. Yani det är profetens väg, alayhi salatu wassalam. Vi går vidare till nästa kapitel, som då är en enkel förklaring på dessa kategorier. Första kategorin av Tawhid är Tawhid al-Rububiyya. Och det kommer från ordet Rabb, som då betyder herra, välde eller herre. Och Tawhid al-Rububiyya, att särskilja Allah i hans rububiyya. Vad innebär det? Det innebär att man särskiljer Allah subhanahu wa ta'ala och tror att han är den enda skaparen. Den som påbjuder, konungen. Den som styr allting. Den som orsakat och fått allting att existera. Han fick allting att existera och skapade allting från ingenting. Och han hade ingen sharik. Han hade ingen partner eller mu'in, hjälpare. Han hade ingen delgud, som vissa religioner tror. Och inte heller någon hjälpare. Utan allt detta gjorde han själv. Yani vi särskiljer Allah i tron på detta. Så rububiyya handlar om det som Herren gör. Han är skaparen, försörjaren, den som ger liv, den som tar liv. Och den som har all makt i sin hand. Den enda som kan gynna och skada. Det är kortfattat Tawhid rububiyya. Och det är också en viktig sak här, som vi inshallah kommer komma till också. Och det är att alla av dessa kategorier har dess motsats. Förstår man sig på Tawhid och Rububiyya, vilket är Tawhid, så förstår man sig också på att motsatsen till detta blir kirk i Rububiyya. Att tro att någon annan än Allah har skapat någonting. Det blir kirk i Rububiyya. Att tro att någon annan än Allah känner till framtiden som en spåman eller som en horoskop, det blir kirk i rububiyya. Att tro att en person, en helig sheikh i graven, kan gynna eller skada, kan ge en person barn, kan ge en person lycka, kan få regnet att komma ner, då har han gjort kirk i rububiyya. För det här är en egenskaper som endast tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala och ingen annan. Hänger ni med? Och därför är det väldigt viktigt att förstå sig på dessa kategorier. Och Sheikhen nämner ett antal verser. De verserna där Allah subhanahu wa ta'ala nämner Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Och dessa verser nämns på 6 platser i Koranen. Exakt liknande vers. Han nämner också versen på surat al-Araf. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh. Iran herre, inna rabbakum. Han är Allah. Han som skapade himlarna och jorden på 6 dagar. Thumma stawa ala al-arsh. Och sedan så reste han sig eller höjde sig över tronen. Yughshi al-layla an-nahar. Han låter natten täcka dagen och låter yatlubuhu hafifan, och den kommer snabbt och natten täcker dagen. Yughshi al-layla an-nahar. Natten täcker dagen. Yatlubuhu hafifan, den kommer snabbt. Wash-shamsu wal-qamar wan-nujum musakhkharatin bi-amri. Och solen, månen och stjärnorna är alla under hans amr, yani beordring. Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Surat al-Araf 54. Så här nämner Allah azza wa jall vissa egenskaper som då går tillbaka till hans rububiyya. Också Allahs uttalande Maliki Yawmiddin, att han är domedagens konung, domedagens ägare. Beror på hur man läser Malik eller Malik. Malik, yani ägaren av allting. Vilket går tillbaka till Rububiyya. Och även Malik, konungen, är också som en synonym på Rabb, yani på Herre. Kul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas. Där finner vi också bevis på Rububiyya. Också Allahs uttalande yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana mimma ta'udun. Att det är han som styr skapelsen från himlen ner till jorden. Surat al-Sajda. Så alla de här verserna tyder på att Allah azza wa jall har all makt i sin hand. Han är Herren och styr över allting. Och en annan viktig punkt som sheikhen här säger. Tawhid rububiyya har ingen från skapelsen förnekat. Förutom Firaun, Nimrod och Dahriya och Shu'iyya, kommunisterna. Yani Mulhidun, de ateister. Vad är det han vill säga här? Att om du läser Koranen så finner du att profeterna kommer till sitt folk och säger dyrka endast Allah. Särskilj Allah i dyrkan. Sätt inte någonting vid Allahs sida. Och de säger inte till folket tro på Allah. För alla folk tror på Allah. Ja, det här tawhid rububiyya, att Allah azza wa jalla är skaparen, upprätthållaren, den enda sanna guden, finns inprintat i människans natur. Förutom de som avvikit eller de som trotsigt och högmodigt vägrar att acceptera. Som till exempel Firaun. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Araf att Firaun visste mycket väl att Musa a.s. var en sann profet. وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. I surat al-Araf. Nämel, precis. Surat al-Nämel, precis. وَجَهَدُوا بِهَا. Yani de förträngde. De visste att det var sant, men de ville bara inte säga det. Och steiqanat ha anfusuhum, men deras inre visste. Ja. Så, och därför när Firaun höll på att drunkna, vad sa han för någonting? Precis. Då ville han säga trosbekännelse. Men då var det för sent. För han visste hela tiden att han var en falsk gud, han var en diktatur. Så folk vet innerst inne, i sin fitra, att det finns en skapare. Och därför finner vi också oftast i Koranen att till och med när profeten Muhammed a.s. kom till Mekka och Allah subhanahu wa ta'ala ställer den här frågan. Vem är det som har skapat himlarna och jorden? Vad säger folket i Mekka? Allah, det är Allah. När de är på båten som håller på att sjunka i ovädret, vem åkallar dem? Allah. Så de vet att Allah azza wa jalla är den enda sanna guden. Men när man ställer dem mot väggen, varför tillber ni dessa avgudar? Så säger de att de för oss närmare till Allah. De är våra medlare, shufa'a, som ska föra oss närmare till Allah. Så tvisten mellan profeterna och deras folk, det var inte tron på Gud, tron på att Allah azza wa jalla är försörjaren och skaparen, utan det var att de inte ville dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Att de dyrkade gudomar vid hans sida. Att de föll in i kyrk i al-uluhiyya, al-ibada, som vi kommer att komma till. Så det här är kortfattat då tawhid och rububiyya. Och sen har vi tawhid al-uluhiyya. Och man kan också säga tawhid al-ibada. Båda funkar. Och al-uluhiyya kommer från al-ila. Yani den som dyrkas. Al-ibada. Tawhid al-ibada. Att särskilja Allah i dyrkan. Och det här är den viktigaste formen av ett tawhid. För som vi sa, det var i denna form av tawhid som de flesta folk föll in i kyrk. Det var inte deras förnekelse av Allah, utan det var att de trodde på Allah men dyrkade andra vid Allahs sida. Så innebörden av tawhid eller ibada är att man då särskiljer Allah i dyrkan, i all sin dyrkan. Man offrar, då man avlägger eder, då man åkallar, då man förlitar sig i rädsla, i hopp, el inaba, ragba, i ens strävan, rahba, i ens fruktan, i ens khashya, i ens inre liksom värdnad inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger sheikhen, och alla andra former av dyrkan ska endast vara för Allah och inte någon vid hans sida. Hänger ni med? Och han nämner här Allah azza wa jalla uttalande, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Dyrka Allah och sätt ingenting vid hans sida. Surat An-Nisa 36. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Och eran Herre bestämde att endast han ska dyrkas. Al-Isra 23. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Och jag skapade endast människorna och jinnerna för att de ska dyrka mig. Och det här är innebörden av la ilaha illallah, som vi gick igenom tidigare i början på boken. Att den sanna och korrekta innebörden är att endast Allah azza wa jall har rätt att dyrkas. Och en jätteviktig sak här, som författaren inte nämner, kanske nämner det senare, men det är att alla de här tre kategorierna av tawhid hänger ihop, rent logiskt. Om du sitter med en person, en kafir, och diskuterar du och da'wa på personen, och personen säger, okej, det finns bara en gud. Det finns bara en skapare. Det finns bara en som har all makt i sin hand. Det finns bara en sann gud. Och det är bara han som kan gynna eller skada. Om han säger det här, tawhid rububiyya, då finns det inget annat logiskt att säga att han endast ska dyrka Allah. För då blir det fel att han säger att Allah ensam är den sanna guden, skaparen, upprätthållaren, han har all makt i sin hand, men jag tillber den här statyn. Det går inte ihop. Varför tillber du denna staty om du vet att endast Allah kan gynna och skada? Om du vet att Allah är skaparen och Allah har skapat din staty, varför skulle du då tillbe den? Hänger med? Så att de är mutalaziman, är de sammanhängande, sammanlänkande. De nödvändiggör varandra per ren logik. Så hänger alla kategorier av tawhid ihop. Och därför går det inte att säga jag tror på en, jag tror på två. Nej, du måste tro på alla. Och rent logiskt som vi sa. Och de här argumenten lägger ju alla fram i Koran. Om ni nu säger att Allah är skaparen, upprätthållaren, varför dyrkar ni då andra än honom? Varför dyrkar ni det som inte kan gynna och det som inte kan skada? Varför dyrkar ni det som inte kan ge liv och det som inte kan ta liv? Dyrka istället Allah azza wa jalla som kan göra allt detta. Och där finner vi på jättemånga verser i Koran att Allah använder just det argumentet. Allah använder deras tro på rububiyya för att få dem att tro på al-uluhiyya. Hänger ni med? Och det är väldigt viktigt att slå tillvägagångssätt när det kommer till da'wah. Ställ dem mot väggen när det kommer till rububiyya, och sen per automatik måste de då acceptera att endast Allah har rätt att dyrkas. Den tredje kategorin är tawhid al-asma wa sifat. Att särskilja Allah i hans namn och attribut, hans egenskaper. Och det är att särskilja Allah azza wa jalla i de namn som han namngivit sig själv, eller de namn som hans sändebud alayhi salatu wassalam namngivit honom med. Eller de beskrivningar som Allah azza wa jalla beskrivit sig själv med, eller som hans sändebud alayhi salatu wassalam beskrivit Allah med. Och att tro på detta utan takif, att fråga hur, wa la tamthil, och inte heller att efterlikna, och inte att förvränga, eller ta'til, att säga att dessa namn inte har någon innebörd. Nej. Allah azza wa jall nämner i Koranen att han har vackra namn. Wa lillahi al-asma'ul husna. Eller hur? Till Allah tillkommer de vackraste namn och egenskaper. Och de här namnen och egenskaperna måste vi tro på. Allah har nämnt dem i Koranen. Och profeten Ali sallallahu alaihi har nämnt dem i hans autentiska sunna. Då är det enligt vår skyldighet att acceptera dem och att tro på dem så som de har nämnts. Utan att fråga hur. Men Allah azza wa jall har sagt ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Att Allah har rest sig över tronen. Men han har inte sagt hur. Då ålägger det inte oss att fråga hur eller att sitta och tänka på hur. Utan vi bara accepterar. För när det kommer till Allah azza wa jalls namn och egenskaper så ska man inte fråga hur. För det är över vår förståelse. Wal kaif majhul, som Imam Malik sa. Hur? Allahu alam. Det är över vår förståelse. Laysa kamithlihi shay. Walillahi al-mathalu al-a'la. Yani alla är över allt vad man kan föreställa sig. Wala tamthil. När det kommer till Allahs namn så ska man inte heller efterlikna Allah vid någonting. Hans namn, hans egenskaper, hans attribut. Det finns ingenting som Allah. Laysa kamithlihi shay. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah är unik. Al-wahid al-ahad. Det finns ingen som honom. Han är unik och man får inte efterlikna honom på något sätt vid skapelsen. Wala tahrif wala ta'til. Man får inte heller förvränga och förneka Allahs namn. Som vissa ahlul bidah gör. Då de kommer och säger att Allahs rahma betyder hans belöning. Så Allah har inte rahma. Allah har inte kärlek. Utan det betyder Allahs belöning. Eller Allahs rahma betyder hans paradis. Och så vidare. Och det här är batil. Det här är falskt. När det kommer till Allahs sifat. Inte namn utan sifat. Hans beskrivning. Att Allah azza wa jalla beskriver sig själv i Koranen med att han har två händer. Då tror vi på dem på ett sätt som passar hans majestät. Vi efterliknar dem inte vid skapelsen. Vi frågar inte hur. Och vi vet att de är över allt vi kan föreställa oss. Vackrare än allting som finns. Men vi förnekar inte. Och säger att de händer betyder hans makt. Hans kuwa. Som vissa ahlul bidah säger. Och det är fel. Eller kudra. Makten är samma sak. Det är också fel. Det stämmer inte. Och det är någonting som islam inte har kommit med. Utan islam har lärt oss att tro på dessa namn och egenskaper så som de har nämnts. Namn. Och han använder då som bevis här Allah azza wa jalla uttalande i surat al-Araf 180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Till Allah tillhör de vackraste namn. فَدْعُوهُ بِهَا. Så åkalla honom med dessa namn. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Och lämna, håller borta från dem som vanhelgar hans namn. De kommer att få vad de har gjort. De kommer få smaka på vad de har gjort. Enligt de som julhiduna, de som avviker och vanhelgar Allah Azza wa Jalls namn. Och så säger Sheikhen, vi tror på de namn och egenskaper som har nämnts i Koranen och den autentiska sunnan. Det är också viktigt. Koranen, det är överens. Alla namn och egenskaper som nämns i Koranen, det finns inget snack om saken. När det kommer till sunna så finns det också ett kriterium, och det är att hadithen måste vara autentisk. Du kan inte komma med ett namn eller egenskap som bara nämns i en svag hadith. Bara. Inte i Koranen, inte i en autentisk hadith, utan bara i en svag hadith och säga det här är Allahs namn. Nej. Då måste du ha ett bevis för att det här specifika namnet är Allah Azza wa Jalls namn. Okej? Så den autentiska sunna. På ett sätt som passar Allah Azza wa Jalls majestät. Så han säger till exempel, vi tror på att Allah är Sami al-Basir, den allseende, den allhörande. Han talar när han vill, med vad han vill. Och att han är över sin arsh på ett sätt som passar hans majestät. Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Ja. Han nämner här en princip också när det kommer till al-asma wa sifat. Och det är att de är tawqifiyya. Och det här kanske ni gick igenom, de som var på Sheikh Abdallah Klomenics dars i somras. Qawaid al-Mutla, var det någon som närvarade? Vad menas med att de är tawqifiyya?
Vi stannar upp där Allah vet oss vad han säger. Det de nämner stannar upp.
Precis. Att man får inte komma med någonting från sig själv. Utan vi nöjer oss och stannar där Allah azza wa jalla och hans profet stannar där i islam. Yani vi kallar bara Allah med de namn som han har uppenbarat. Vi får inte hitta på namn. Som vissa ahlul bidah säger, du kan kalla Gud vad du vill. Ja, det får du inte säga. Du får inte kalla Gud vad du vill. Utan han har sina bestämda, specifika namn. Okej? Okay? En fråga. Hur många namn har Allah? Ja, fast jag vet inte om det är obegränsat. Vi vet inte.
Vi vet inte. Vi känner inte till antalet.
Har vi någon annan åsikt?
99.
99 namn. Profeten al-Islam, han sa att Allah har 99 namn. Den som kan dem får träda in i paradiset. Hadith sahih. Lillahi, 99 ismen. Allah har 99 namn. Den som kan dem får träda in i paradiset. Men det betyder inte att Allah bara har 99 namn. Allah har mer än 99 namn. Han har 99 speciella namn. 99 speciella namn. Och om man räknar Koranen och Sunnan så hittar man de här 99 namnen. Och jag tror det är Sheikh ibn Uthaymin som har samlat dem i hans Qawaid al-Muthla och även andra ulema. Men det korrekta är att Allah har mera namn. Som vi finner i Dua al-Karb wal-Huzn. Dua mot sorg och bekymmer. Och där ber man Allah Azza wa Jal med alla namn. Bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak. Profeten al-Islam sa med varje namn du kallat dig själv. Och anzaltahu fi kitabak. Eller du satt ner i din bok. Och allamtahu ahadan min khalqik. Eller ett namn du lärt någon av din skapelse. Och istafarta bihi fi nafsik. Fi ilmi ghaibi indak. Eller ett namn som du hållt dolt hos dig själv. Och då använder man detta som bevis att Allah Azza wa Jalla har namn som är dolda för honom. Där finner vi också i hadith al-Shafa'a på domedagen då profeten a.s. kommer att falla ner inför Allah Azza wa Jalla i sujud, så kommer Allah Azza wa Jalla att inspirera honom att prisa Allah Azza wa Jalla på ett sätt som ingen människa någonsin har gjort. Så det finns namn som endast Allah subhanahu wa ta'ala känner till. En annan princip när det kommer till Allahs namn är att det finns vissa av de här namnen som bara Allah Azza wa Jalla får kallas. Och så finns det namn som människor också, eller skapelsen också, kan ha. Namn som bara Allah Azza wa Jalla får ha, det är namn som Allah. Ingen människa får heta Allah. Ar-Rahman, Ar-Rabb, i bestämd form. Och vad som är tillåtet till exempel människor, att en person heter Rahim eller Malik eller Aziz eller Karim i obestämd form, men inte bestämd form, yani El-Karim eller El-Aziz, så får man inte heta, men i obestämd form så finns det då vissa namn som är tillåtna. Sen så nämner Sheikhen avslutningsvis här att det finns då vissa kuffar som förnekar vissa av Allahs namn, som Allah Azza wa Jalla nämner i Koranen. Wahum yakfuruna bir-Rahman. Och de förnekar ar-Rahman. En Quraysh, samma sak när man skulle skriva fredspakten. Man skulle skriva Bismillah Rahman Rahim, så han skriver Bismillah. En skriver bara Bismillah. Rahman Rahim känner vi inte till. Så de förnekar att Allah Azza wa Jalla heter Rahman Rahim. Och så säger Sheikhen att det finns vissa Jahmiya, Mu'tazila och Al-Ashaira och Al-Maturidiya och Al-Ibadiya som har förvrängt Allah Azza wa Jalls namn eller innebörden av dem. Inte att de säger att Allah är inte Rahman. De säger jo, Allah är Rahman. Vissa säger vet inte vad det betyder alls. Vissa sekter. Och andra sekter säger som vi sa, de förvränger dess innebörd. Att Rahman betyder Jannah till exempel. Och det är också att förvränga Allah Azza wa Jalls namn. Och det är väldigt allvarligt och grovt. Och det är något som vi inte har blivit uppenbarade med att göra. Det finns ingenstans i islam att du ska förvränga Allahs namn på det här sättet. Finns de här sekterna?
Ja.
Al-Jahmiya och Al-Ashaira och Al-Maturidiya. Finns de?
Nej.
Finns de i Sverige?
Ja.
Ja, det finns. Och de är väldigt utspridda. Den här trosläran finns i många länder tyvärr. Och man lär ut det som en grund. Att det här är den rätta islam. Och vad är deras argument? De säger så här. Vi kan inte säga att Allah är Rahman, Rahim. Allah hör och ser. Allah har händer. Och så vidare. För då kommer vi efterlikna honom vid skapelsen. Och det är haram. Och det är kuffer. Nej, det är sant att det är kuffer att efterlikna Allah vid skapelsen. Men att bekräfta hans namn betyder inte att du efterliknar honom vid skapelsen. Det är ingen som påstår det. Allah hör och ser, men inte som någon av skapelsen. Hänger ni med? Och de motsäger sig själva. För de bekräftar 7 av Allahs namn. Eller Ashaira. De bekräftar 7 av Allahs namn. Och säger att de här måste Allah ha Det är logiskt att han måste ha de här namnen. Han måste ha al-Qudra. Han måste ha en makt. Till exempel. Och då kan man använda samma argument mot dem. Okej. Okay? Människan har också makt. Då har ni efterliknat Allah vid skapelsen. Då kommer de säga nej, men på ett sätt, en makt som passar hans majestät. Exakt samma sak som vi säger om de andra namnen. Hänger ni med? Så det här är i alla fall en bidda, en innovation. Och de första som kom med denna innovation, det var al-Jahmiyyah. Al-Mu'tazila och al-Jahmiyyah. Och därför kallar vissa av salaf alla som förvränger Allahs namn för Jahmiyyah. Även Asha'ira, Maturidiyya och alla är Jahmiyyah. Och därför skrev vissa av salaf som Imam Ahmed och Darimi böcker Radd al-Jahmiyyah. Och det är Radd, yani tillbakavisning på alla som förvränger Allahs namn. Så även idag man kan kalla alla dessa för Jahmiyyah. Och det är en väldigt grov avvikelse då. Att förvränga Allahs namn och egenskaper. Allah musta'an. Och subhanallah. Vad tråkigt de måste ha det. Alltså deras iman måste vara helt felaktig. Tron på Allahs namn och egenskaper. Som Ibn al-Qayyim och ulama nämnde. Den bästa kunskapen som finns. Den vackraste kunskapen som finns. Ja? Allahu Akbar. Allah är största, eller hur? Och då är också kunskapen om Allah den största kunskapen. Så att förstöra den kunskapen, misstolka den kunskapen, då kommer allting annat att bli bristfälligt. Vi kommer att ha en felaktig tro och iman på Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah skydda oss. Vi tar också den sista kategorin, sen är vi färdiga inshallah ta'ala. Tawhid al-mutaba'a. Tawhid i att följa profeten alaihi salatu wassalam. Att särskilja honom och att endast följa honom. Jag förkortar. Kom igen grabbar, korta lektioner. Jag gick upp 4 i morse. Ja, det är jag som ska vara trött i timmen. Tawhid al-mutaba'a. Det är att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala, att särskilja profeten alaihi salatu wassalam och att endast följa honom. Följa honom uppriktigt. Vad är beviset på detta? Jo, Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Ala Imran: "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni." Säg, om ni verkligen älskar Allah, följ då mig. Då kommer Allah att älska er och förlåta er för era synder. Så här säger Allah att vi ska följa, vi ska lyda profeten Muhammad alaihi wasallam. Allah säger också: "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhu, wa ma nahaakum anhu fantahu." Det sändebudet har givit er ska ni ta emot, och det han har förbjudit er ifrån ska ni hålla er borta ifrån. Surat al-Hashr. Också Allahs uttalande: "Wa man yushaqiq ar-rasul," och den som trotsar sändebudet, "min ba'di ma tabayyana lahu al-huda," efter det att bevisen kommer till honom, och följer en annan väg än de troendes väg, vi kommer att lämna honom på den väg han valt, och han kommer att brinna i helvetet, och vilken ond destination. Eller den som trotsar sändebudet. Fattaren citeras sen från boken Förklaringen på Tahawiyya. En känd aqidabok. Där nämner då författaren väldigt vackert uttalande. Han säger det är wajib. Kamal teslim. Att helt underkasta sig. Sändebudet alaihi salatu wasalam. Yani det han har kommit med. Att acceptera det han har kommit med. Wal inqiyad li amrihi. Och att ta emot hans påbud. Och att ta emot allt han berättat bil qabul. Acceptans och tasdir, bekräftelse. Utan att ifrågasätta. Med falska ifrågasättanden. Förnekelse. Som man sen kallar för genealogiska argument eller liknande. Eller att vi börjar tvivla och tveka på vad profeten kommit med alaihi salatu wasalam. Eller att vi sätter andra personers åsikter framför det han har kommit med. Deras låga förståelse. Utan vi ska särskilja honom när det kommer till att döma. När det kommer till att följa. Acceptera. Så som vi särskiljer Allah subhanahu wa ta'ala i våran dyrkan. I våran undergivelse. I våran inaba, tawakkul. Och så säger han, för de är två tawhid. Två tawhid, och det finns ingen frälsning för tjänaren från Allahs straff förutom om han fullbordar dessa två tawhid. Tawhid al-mursil, att särskilja den som sänt sändebudet, yani Muhammed, den som sänt sändebudet, vilket är Allah subhanahu wa ta'ala som sände Muhammed. Wa tawhid mutaba'atur rasul, och tawhid i att följa han som är sänd, yani sändebudet. Så vi vänder oss inte till några domare annan än honom. Och då det han syftar på här är i religionen såklart, religiösa frågor. Och vi nöjer oss inte med någon annan dom än hans dom. Självklart har också religiösa frågor. Och så talar han en väldigt viktig sak här. Att vi granskar inte hans uttalande baserat på vad våran imam eller sheikh eller madhab säger. Och det är jätteviktigt. Vad vissa gör, när de får en hadith från profeten Muhammad a.s. så talar de inte emot den. Tills det att sheikhen säger okej. Eller hans madhab säger att den här hadithen överensstämmer med våran madhab. Då kallas den grön hadithen, du kan acceptera den. Och det här är väldigt, väldigt farligt. Och han talar ganska mycket om det. Att man sätter en sheikh eller madhab eller åsikt eller ideologi mellan sig själv och att acceptera det som profeten har sagt. Vem är någon människa att ge oss grönt ljus att verkställa en beordring från profeten Muhammad? Det är som att du har satt den människan över profeten Muhammad. Allah musta'an. Och vi ska inte heller förvränga vad han har sagt och kommit med. Så att det ska passa våran madhab eller ideologi och så vidare. Som tyvärr vissa har gjort. De sätter sin madhab, sin sheikh, sin imam först. Och profeten a.s. kommer under. Så om profeten har sagt något som går emot hans imam eller sheikh eller madhab, så rättar han sig först efter sheikhen och madhaben. Och inte efter det som profeten Muhammad har sagt a.s. Och så säger han en väldigt fin sak här. Han säger, om du nås av en autentisk hadith, då ska du räkna dig själv som att du hörde den direkt från Rasulullah alaihi salatu wassalam. Är det då passande att du ska vänta med att acceptera dess innebörd och att agera på den tills du frågar någon annans åsikt? Ja, ni föreställ dig själv att du stod framför profeten alaihi salam och han säger till dig, drick inte med vänster, drick med höger till exempel. Skulle du ifrågasätta och säga, ja, men jag kanske ska dricka med vänster, jag måste fråga min sheikh först om det som du sa är korrekt? Audubillah. Det här är katastrof, eller hur? Utan om profeten har sagt någonting, yusalli mot taslima, vi accepterar. Vi har ingen haraj. Vi har ingenting i vårt hjärta. Utan vi underkastar oss och accepterar det som han säger. Och det som han säger står över åsikter. Står över madahib. Står över ideologier. Och det är inte så att hans uttalanden måste silas igenom och godkännas av någon. Nej, utan det är deras åsikter som ska godkännas. Och inte hans åsikter som ska godkännas. Och affan, jag sa åsikter. Profeten han har inga åsikter. Utan det han säger är uppenbarelse. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوْهَى. Vi har åsikter. Men ordet åsikt används inte till profeten Muhammad a.s. Utan det är wahy. Det är uppenbarelse. Så sheikhen, han säger då här att självklart så skulle en sådan person direkt agera och verkställa vad han sagt alaihi salatu wassalam. Ja. Nej, det här är han som förklarade tahawi. Jag vet inte om det är Ibn Abdul'iz. Ja. Ibn Abdul'iz. En känd bok, Sharh al-Tahawiyya. En känd aqidabok som alla borde ha hemma. Och Sheikh Albani har granskat den. Ibn Abdul'iz som har skrivit den. Väldigt känd bok. Ja. Och sen nämner han då att den här kategorin av tawhid, tawhid al-mutaba, att särskilja profeten a.s. och att följa honom, är en tawhid som många ahlul bidah har svårt att acceptera. Men trots att den här nämns av dessa ulema, och han nämner också att från de ulema som godkänt denna tawhid är Sheikh Muqbil i denna tid, Sheikh Albani, han sa jag frågade Sheikhen och han sa att det är en korrekt kategori av tawhid. Även Sheikh bin Baz, rahimahullah, man läste den här boken för Sheikhen, den här boken vi går igenom, och Sheikh bin Baz tyckte att det var en bra bok som borde tryckas. Så han ifrågasatte inte att det här fjärde kategorin av tawhid al-mutaba'a fanns med. Och sen lämnar han från Sheikh bin Baz fatawa om just de olika kategorierna av tawhid. Men det kan vi inshallah och ta'ala ta nästa vecka. بإذن الله تعالى وفي أبرم دفر داغ الله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.